Välkommen tillbaka till Stridens hopp, serien som sätter fokus på en årgammal strid om sanningen och hoppet bakom dem som försvarar den. Under den nästa timmen här på Stridens hopp ska vi fortsätta vår studie och tankar omkring det som är centralt för många i förbindelse med den strid som vi går igenom och som vi har sett ned genom historiens tid. Och en fråga som kommer upp igen och igen är frågan om domen. Man har sett ned genom historien hur det har blivit använt eller missbrukat för att pressa folk, för att få folk till att frukta domens dag. Vi refererar till domedagspredikningar eller annat sånt. Men vad är det egentligen Bibeln har att säga om domens dag, om domen? Och hur den förstod människor det ned genom tiden och inte minst här i vår tid? Och där kan vi förstå det som Bibeln har att säga och vad betyder det för mig? Är det något jag behöver att frukta eller är det något jag kan se fram emot? Innan vi går in i ämnet så ska vi se på sista veckan.
Ja, vi har ju sett hur Bibeln beskriver att en stor religiös, en andlig väckelse ska ske i sista tiden. Uppenbarelseboken 14 beskriver en fantastisk bild av hur ett budskap om att tillbe Gud som skapare går ut till hela världen. Ett evigt evangelium som ska nå alla människor, som visar vem Gud är och vad han vill med mänskligheten och den här världen. Centralt där i såg vi också Guds lag. Och hans sabbat, tecknet för Gud som skapare. Men vi ser också i perspektivet av den stora striden som Bibeln beskriver att innan det här sker så kommer också de onda makterna att åstadkomma en så kallad falsk väckelse som sätter mer fokus på sensationella saker, mirakel och under och tecken. Och saknar fokus på Guds ord och sanning och hans lag och fokus på det Gud vill göra i oss, hans förlåtelse, hans nåd och karaktärsförvandlingen som det medför i en människas liv. Och de två kontrasterna ställs genom hela historien mot varandra, och speciellt också i den tiden innan Jesu återkomst som Bibeln beskriver nu och där vi i historien nu befinner oss i berättelsen som vi går igenom.
Mm. Och om vi ser då på det var vi är idag, för då går vi ett steg vidare i att se på domens dag. Och vi har redan pratat något om att domens dag, eller en aspekt av domen, att det har att göra med den tid som vi lever i. Vi har pratat om de tre änglabiskoparna från Uppenbarelseboken, hur att domstimen är nere eller här. Vi har sett på Daniels bok kapitel 8 vers 14 med en helgedom som skulle rensas. Och vi har pratat om att det är någon aspekt av dom här. Och idag ska vi då försöka att gå ett steg längre ned i att förstå den här domen och hur den relaterar till oss. Och då kanske vi ska börja med en text här från Daniels bok kapitel 7 och vers 10. Jag har den här på skärmen bakom mig också. En central text här var Daniel ser i ett syn, och han beskriver här vers 9 och 10 som vi läser det. Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den gamla Adaka satte sig ned. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som rent ull. Hans tron var eldslågor och hjulen på den var en flammande eld. Och nästa vers, vers 10. En ström av eld flöt ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom, och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ned för att döma, och böcker öppnades. Så här har vi alltså en domscen som vi ser här klart i sista delen av verset. Han satte sig ned för att döma och böcker blev öppnat. Hjälp oss med att förstå det här lite grann, Kenneth. Perspektivet av var vi är utifrån kanske gammaltestamentet och något av det som vi har pratat om tidigare. Det är uppenbart att den texten i Daniel kapitel 7 som du nettopp läste fra, det som sker, händelsen som finner sted, som du läser upp där, det må vara efter utlöpet av de 1260 åren. Mm. Det är något vi må ha klart för oss. Det andra är att denne domen det snack om här, den ser väldigt starkt ut till att vara för Jesus kommer igen annan gång. Mm. Så något som, som är motstriden i många kristnes öron, det är att domen den blir beskrivet här som ska finna sted för Jesus kommer igen annan gång. Många kristna har den förnemmelsen att domen ska vara efter Jesus kommer igen. Mm. Och liksom Jesus kommer och där håller dom. Men det som Bibeln undervisar i, det är att det där är flera typer domar genom historien. Och speciellt det som startar nu i den sista tid. Det ska också vara en dom genom de tusen år, snackar Bibeln om. Och det är något som man kommer in på lite senare. Det är också en speciell domsutövelse vid slutningen av de tusen år. Så vi har alltså faktiskt talat tre typer domar nu. Som Gud är och himlen på en måte är involverad i. Mm. Så den första här, det är den som då kallas för den undersökande dom. För böcker blev ju öppnet och rätten blev satt och alla dessa tingene. Så när man öppnar en bok så betyder det att man är intresserad i att finna ut av vad som står skrivet i boken. Man undersöker det som står skrivet i boken. Därför kallar man detta för en undersökande dom.
Ja. Och det är då i motsättning till något av det som kommer senare med den utövande domen, var att man målar upp straffet och ger straffet
på grundlag av det som står i böckerna.
Ja. Ja. Men hvordan förstår vi det här i relation till om vi ser på tabernaklet här i Gamla testamentet, för vi har pratat lite om det och då var det också en om man säger en domens dag på något sätt
här. Ja, så det man må finna ut av, det är var är det synden som blir begått av israeliten eller för den sags skull av oss? Vilken vandring är det synden gör? Var ändrar den upp? Hvordan förhåller Gud sig till denna synden? Blir den utslättet till syvende och sist? Var går den sin väg på en måte? Helligdomen beskriver var synden går sin väg eller skylden går sin väg. För här har vi ett vanligt medlem av det judiska folk där i ökenen. Visst vedkommande skulle synda, så tog vedkommande med sig ett passande dyr som skulle vara offer för denna synden. Och han tar med sig detta dyr genom porten, genom dörren in till förgården. Och bara det att gå in i förgården, gå genom dörren, där ligger något messiansk i det. Där ligger något kristocentrisk i akkurat det där. För Jesus är dörren, står det. Så vi måste gå genom Jesus för att uppleva frälsen. Och när vi går samman med dyret genom dörren, så är det vi som är skyldiga. Synden hänger på oss. Skylden vilar på oss. Dyret är oskyldigt. Det skulle varit lytelöst. Så kommer man in där i förgården. Och så är det att man lägger den syndige person som kommer för att bekänna, lägger sina händer på dyrets hode. Och så bekänner man den synd som man har begått. Och så blir den synd, den skyld, den blir överförd från den skyldige till detta dyre som i utgångspunkt är helt oskyldig. Slik att det dyre nå blir skyldig. Bibeln fortæller at syndens løn er døden, så teknisk sett så skulle mennesket døde når det hadde begått den synden. Men synden blir på forunderlig vis overført til dette dyret, så derfor er det dyr må dø. Og så blir dyret tatt liv av, og så enten blir blodet fra dette dyret bært inn i tabernaklet, eller så blir dette dyret roasted oppe på dette brennofferalteret, og så tar etter hvert presten og spiser noe av dette dyret, slik at presten på en måte får del i synden som opprinnelig personen gjorde utenfor leiren. Så nå har presten blitt en del av denne synden. Så når presten går inn til tabernaklet, så overfører han denne synden
inte tabernaklet. Så här ser vi hvordan synden blev begått utanför i leiren. Den blir tatt med in i förgården. Den blir överförd till dyret via blodet eller det köttet som prästen spiste. Så blir det överförd till tabernaklet. Så de synder, och detta är ju kun de synder som blir angret och bekänt. För man bekänner ju sin synd, och det var en ydmykelse och egentligen bekänna sin synd sån sätt, men det var nödvändigt för att man skulle bli frälst och tillgivet. Så synderna då samlas upp i tabernakeltältet. Och speciellt då i det allra helligaste, säger Bibeln. Så det helligaste stället på jorden, det är faktiskt talat blivit det syndigaste stället på jorden, och det är ett stort paradox självklart. Det är de stora paradoxerna det. Hur kan det helligaste stället vara det mest syndiga stället? Och det kan vi ju se med Jesus också. Den helligaste personen som har levt, han blev också den syndigaste när han tog på sig hela världens synd. Så här har vi parallellen då. Så frågsmålet är, vad sker med den synden som då har blivit placerad in i det allra helligaste och blivit lagret upp genom året där, synd på synd för alla Guds folk som har bekänt sina synder? Gud har en plan med det också. Och planen heter den stora försoningsdag. Då skedde det något. För på den stora försoningsdagen, som också judarna såg på som en domens dag, det var nog kanske den mest allvarliga dagen för det judiska folk genom året. Och på den dagen så gick ypperste prästen in till det allra helligaste. Och vid att göra någon ritualer där i förgården och vid att offra vissa dyr på den dagen, så kunde faktiskt talt den ypperste prästen komma in framför Gud bak förhänget in till det allra helligaste. Och det var kun en dag om året detta fanns sted. Det var i den syvende månaden. Och på den tionde dag, det som vi kallar för den stora försoningsdagen, eller Yom Kippur, som också någon vill kalla den. Så denna dagen kommer då prästen, ypperste prästen, kun ypperste prästen, in föran Guds åsyn. Och alla de synderna som då är samlat upp i det allra helligaste genom året, alltså Guds folks bekänta synder, alla dessa synderna blir nu överförd till ypperste prästen. Och så tar ypperste prästen dessa synderna på sig. Du kunde höra han hade bjällor och sånt, så de som stod utanför, och det var stort allvarspräg över de som stod utanför förhänget. De hörde att det var aktivitet där i det allra helligaste. De visste om vad han drev på med, men de kunde inte se något. Så det var troens ögon som måtte uppfanga dessa tingene. Så därför kommer ypperste prästen ut med alla synderna som är bekänt. Alla Guds folks synder, de kommer han ut med. Och så blir de lagt på ett av två dyr, för det var nämligen två geitebukar. Den ene var för Gud och den andra var för djävulen eller Azazel, en onan. Och då är det att dessa synderna, de blir lagt på det dyret som representerade den onde onnen. Och så blir detta dyret tatt med ut till örkenen, och så går detta dyret till grunden där. Och så går Guds folks synder som de hade begått också till grunden där ute i öknen. Det är prototypen.
Om man säger den ultimativa straffet eller konsekvensen av synd som förstör.
Men det vi ska huska på, det är att det sekunder hvor synderen bekänner sin synd, så är synderen tillgett. Och från det ögonblicket så är synden Guds problem. Och han vill hantera det på den riktiga måten, självklart. Så det är hela denna processen som fanns sted på den stora försoningsdag. Och när det står om att helligdomen då skulle renses, så står det rätt ut i 3 Mosebok kapitel 16. Det står att på denna måten så skulle helligdomen renses, och inte bara helligdomen, men också folket blev renset genom denna processen på denna mest allvarliga dagen genom året.
Och den här bilden som Gud har gett mänskligheten genom helgedomen var ju en bild på vad Jesus ska göra för oss. Den uppfylldes i Jesus som lammet, som offret för oss. När vi erkänner Jesus som vårt syndoffer, han har tagit vår plats, det gör vi idag, då får vi förlåtelse. där går vi syndfria därifrån. Hans rättfärdighet täcker oss. Men sen tar Jesus med sig det. Bibeln beskriver hur Jesus uppstod och gick upp i själva himmelen för att där tjäna som vår överste präst. Han tar med sig sitt offer in där och utför ett speciellt verk inne i himmelens helgedom. Och Bibelns profetior markerar tydligt för oss människor att Guds löfte om frälsningen kommer hända och det har hänt. Vid korset så var Jesus vårt lamm. 1844 så gick Jesus in för att avsluta det här försoningsverket som Gud har lovat för oss. Som vår överste präst i reningen av det allra heligaste i himmelens helgedom. Där de förlåtna synder har samlats under alla de år som har gått. Man kan ju fråga sig. I Daniels profetia som beskriver då den här himmelska domsscenen. Där Gud sätter sig ner och böcker öppnas för att dom ska förrättas. I illustrationen av helgedomen på jorden. Så var synden förd in i det allra heligaste inför Guds tron i förbundsarken. Bibeln beskriver också på ett verkligt sätt. Att information om våra gärningar, vår synd. Finns i himlen. I uppenbarelseboken kapitel 20 så läser vi om samma scen som Daniel beskrev om en dom framför Guds tron i himlen.
Och det är ju intressant just det sätt du beskriver det på, för vi läste ju tidigare i ett program Jeremia 17. Mm. Och där det första verset står det väldigt intressant, det sätt som orden som används, Judas synd är skriven med järnstift på altarets horn.
Ja, just det.
Så där har du samma idé igen att kunskapen om det är skrivet i templet.
Jajamän. Så idén finns rakt genom Bibeln att synder, gärningar, vad vi har gjort, det förs in i det allra heligaste. Och sen beskriver det uppenbarelseboken Johannes samma tanke i domen. I uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 12 så beskrivs det så här. Jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Nu är vi uppe i himmelens helgedom, Guds tron. Samma som Daniel beskrev. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar. Efter vad som stod skrivet i böckerna. Mm. Här står det att olika böcker öppnas i den här himmelska domscenen, livets bok. Där finns också något, böcker som, där det är nedtecknat våra gärningar. Och i domen kommer det fram. Synd kommer fram i domen enligt Bibeln. Men
innan vi går in i böckerna här, Dan, nu förstår jag ändå riktigt. För den första delen av verset här så står det att jag såg döda bort och stora och små stå inför tronen. Nu, min förståelse av Bibeln när jag läser igenom så undervisar Bibeln att döden är som en sömn och att jag sover i marken och att jag är i mullen och att jag inte kommer att fysiskt stå i himlen för än vid återkomsten när jag kommer upp till himlen. Hur ska jag förstå den här texten då?
Bibeln beskriver ju väldigt mycket om liv och död. Mm. Och Bibeln beskriver också att vi som människor, vi har inte liv i oss själva. Vi är inte odödliga. Vi har ingenting i oss som är odödligt. Och Bibeln beskriver det fantastiska löftet om att om vi dör idag så är döden som en drömlös sömn. Mm. Men det finns en uppståndelse. Vi sover fram till Jesu återkomst. Om vi har trott på Jesus så dör vi idag och sover fram tills den dag då han kommer tillbaka. Och då sker en uppståndelse. Och då tar han med oss upp till himlen. Och vi har sett tidigare också hur det beskrivs som hur i Hebreerbrevet speciellt om att vi kan nu gå in i det allra heligaste. En dörr är öppnad. Mm. Gud har öppnat en dörr in i himlen. Så vi kan i tro stå tillsammans med vår frälsare i himmelens domscen. Ungefär som illustrationen på bilden här. Mm. Där vi ser hur böcker är öppnade. Där står en man, en mörkklädd man som en symbol för dig och mig, alla individer. Jesus har sin arm runt omkring oss. och framför står lagen. Vi kan i tro stå där uppe i himlen. Och också,
så det finns som också... du menar som samma text som när vi läser i Hebreerbrevet 4:16, låt oss därför med frimodighet gå fram för nådens tron.
Ja, precis.
Att jag står inte fysiskt fram för Guds tron, nej, men som du säger, i tro kan jag stå där.
Och också det att där så beskrivs också att våra namn står skrivna i de här böckerna. Och i Bibeln beskrivs namn ofta som varande en beskrivning på vem jag är, min karaktär. Så informationen om dagen finns i himlen, mina gärningar, vem jag är, alla tankar, allt som jag utgör, mina känslor finns på något sätt registrerade i himmelens böcker. Och på så sätt finns jag där. men det betyder inte att jag är där fysiskt, för jag är här nu.
Men... det är också en text i Uppenbaringen 11:18, hvis du läser den, där är revet ut nog från min bibel här. Så det är det enaste vers jag har i min bibel.
Mm-hmm.
Och det är, där står det om att de döde ska dömas. Och lägg märke till att det står, det står som en del av den syvende ängel, den syvende basun, det vil si tiden like før Jesus kommer igjen, så vil det finne sted nå i vers 18.
Ja, da står det at folken vretages og på din vretes dag det han han har kommet, og så står det tiden när de døde skal dømes,
ja.
Og det at du skal lønne dine tjener, så det er det du tenker på,
ja. Så där kommer en tid hvor de døde skal dømes, slik som det står der i Uppenbaringen 20.
De her uttrykken er egentligen inte så förbryllande för oss som kristna kanske, jag har varit kristen i 7 år nu, och viss typ av uttryck finns det. Man säger, jag säger ibland, jag kommer till korsets fot, eller jag och så uttryck sådär. Jag har aldrig varit nere i Mellanöstern eller på Golgata eller vid korset där, men i tro så kan jag komma inför vad det betyder, vad symbolen betyder att Jesus har gjort för mig i offret. Och på samma sätt kan jag i tro acceptera honom som min överste präst.
Och det är det samma du säger som vi finner då i den beskrivning som vi finner i Lukas, i Filippa brevet, Paulus skriver det, Daniel och Uppenbarelseboken, en bildbeskrivning som ofta med att vårt namn är skrivet i himlen, säger Jesus i Lukas. Till exempel att det här, den idén med att namnet skrivs in i himlen när vi kommer till honom.
Ja, precis. Och vi läser också i Daniels bok ett annat, jag kan läsa det för att se ett sånt exempel. Där beskrivs Daniel kapitel 12 följande. På den tiden ska Mikael träda upp, vers 1. Den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Så det finns en idé i Bibeln om att människors register eller människors historia, vem jag är, mitt namn, mina gärningar, mina tankar, det finns uppskrivet i himmelens böcker. Jesus talar om det i Lukas där när hans lärjungar kommer fram till honom och de har drivit ut demoner och allt möjligt i Guds namn. Och Jesus säger så här till dem, glädjer inte över det, utan glädjer över att era namn finns upptecknade i himmelen. I Predikaren, det sista kapitlet, kapitel 12 och vers 14, så beskrivs återigen den här idén om vad som sker i den himmelska domen. Det står att Gud ska föra fram alla gärningar i domen. Med allt som är fördolt, vare sig gott eller ont. Så allting kommer komma upp när Bibeln beskriver i Daniel att den gamla av dagar sätter sig ner. Domen ska börja. Tusentals änglar, universums intresse är fokuserat på vad som sker idag i himlens helgedom. Böcker öppnas och där i så står mitt namn, ditt namn, alla människors namn och våra gärningar och beteenden, vilka vi är helt enkelt.
Så när du säger alla människors namn står uppskrivet i livets bok, då tänker du alltså på den förståelse att när vi överlämnar oss till Gud, när vi säger jag vill vara Guds barn, då blir jag skrivet i livets bok. Och finns det. Och Bibeln beskriver alltså då olika böcker. Och sen om det sen är, om man säger, flere ulike bøker, om det fysiske bøker, eller på hvilket sätt, det kan se svårt for å forstå. Men Bibelen har i alle fall anvendt boken som et bildspråk for oss på at kunnskapen finnes der, skrivet ned, både i relation til navn, av mennesker som har gitt sitt liv til Kristus, i relation til hva vi har gjort, vores gjerninger, om de er gode, om de er onde, at det finnes nedtegnet hva vi gjør, på noe sett kunnskapen om hvordan jeg beter meg. Du nevnte karakter og så videre, det finnes der.
Det er jo ikke så voldsomt å forundre seg over at vår Herre er i stand til dette, for det står jo at han vet hvor mange hårstrå vi har på hodet, så han holder veldig nøye regnskap med alle slike ting.
Riktig.
Ja.
Ja, visst. Og det beskrives også, Paulus beskriver hur faktiskt alla människor kommer komma upp i domen på ett eller annat sätt. Han säger här i andra Korinthierbrevet kapitel 5 och vers 10. Andra Korinthierbrevet 5 och vers 10 så läser vi. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. För var och en ska få igen vad han har gjort här i livet. Gott eller ont. Mm. Återigen så beskrivs den här idén om att gärningar kommer upp i himmelens domsscen inför Kristi domstol. En tydligt beskrivs i Romarbrevet vidare. Paulus återigen beskriver att den här domen som kommer att ske på ett eller annat sätt kommer innefatta också jag som kristen. Det beskriver där i Romarbrevet kapitel 14 och vers 10. Så talar Paulus till just troende, till kristna. Romarbrevet 14 och vers 10. I vers 10 så säger Paulus, han håller på och adresserar en dispyt mellan konflikter bland kristna i församlingen. Och han säger, men du, varför dömer du din bror? Eller du, varför föraktar du din bror? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det vill säga, den här domen som beskrivs är inte alls någonting bara för de som kanske inte tror. Utan det här är någonting till för även vi troende. Där kommer vi upp i himmelens domscen. Här står det att vi ska alla stå inför Guds domstol. Och han adresserar specifikt kristna här. Och jag vill mena att i synnerhet lyfter Bibeln fram att det är troende som undersökts här innan Jesu återkomst. För i första Petrusbrevet kapitel 4 så läser vi följande om vad domen ska inledas med. Första Petrusbrevet och vers 4 så kapitel 4. Första Petrusbrevet kapitel 4 och vers 17 så står det så här. Tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Det här lyfter han fram idén om att när Gud dömer så börjar han med Guds hus eller Guds folk. De som bekänner sig vara kristna. Och det är ju de böckerna som också öppnas där i den undersökande domen.
Det är det som är Guds princip för oss. Alltid starta med sitt folk. Ja. Och så andra. Det står i Romarna 2:9 för exempel. Trängsel och angst ska komma över hver människas själ som gör onda. Både jøde først, og så greker. Så da kan man si, hvis du har en sønn, ikke sant? Og så har han vært ute og lekt med naboens sønn, og så har de begge to gjort noe som ikke var lov å gjøre.
Ja.
Og så skulle du hadde fått i oppgave å straffe dem. Da, utifra Bibelens tankemønster, så vil det være naturlig for deg å straffe din egen sønn først, og så straffe den andre. Så dette går både på godt og ondt. Når det gjelder velsignelse, så skulle jøden komme først, og så grekeren. Når det var straff, så skulle jøden komme først, og så grekeren. Det er gjennomgripende gjennom hele Bibelen. Så det passer veldig godt med det som du sa just.
Ja, og Bibelen presenterer tilsammans med den her bilden en fantastisk bild utav vad domen innebär för mig som troende. Det är en befrielse. Det är en fantastisk händelse i himmelen. Jag som troende, som tror på Jesus, som tror på Gud, som följer hans bud. Och det vi pratade om i förra kapitlet. Låter Gud göra det här arbetet han vill göra i mig. Om jag har en försäkran om att jag tror på Jesus och hans löften om frälsning, då står jag där i domen utan någonting att vara rädd för. När mitt namn kommer upp där uppe i himlen, så visst, jag är med i domen, men det blir ingen fällande dom för mig. Bibeln beskriver, Paulus beskriver i Romarbrevet kapitel 8 och den första versen, fantastiska löfte. Han säger, Romarbrevet 8 och vers 1, så står det: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Bibel 2000 uttrycker det så här: det finns ingen fällande dom för dem som är i Jesus Kristus. Jag gillar den beskrivningen.
Visst,
jag går gärna till vilken dom som helst där jag står inför rätta, om jag vet att där står någon som försvarar mig. Det kommer inte bli en fällande dom. Någon jag kan lita på, speciellt om det är Gud själv som är på min sida.
Och då är det ju det viktiga att vi förstår liksom principen bakom varför det är. För jag står ju det framför domen. Och får jag vara ärlig och säga, jag står ju det som skyldig.
Ja.
Jag har ingenting det att göra eller förlita mig på, annat än att jag vet att jag är skyldig på det jag är anklagad för. Och som resultat av den anklagad, den skyld jag har, det jag har gjort, då förväntar jag mig att då ska jag få en fällande dom och jag ska få ta konsekvensen. Det är då Jesus kommer in emellan. Att Jesus kommer in och säger: jag har dött för ditt ställe. Jag tar din skuld på mig. Jag tar den här synden på mig. Varför? För att du har ångrat och önskar vända dig bort ifrån det. Och han ger oss en ny chans och säger: jag glömmer det här. Jag vill ju ta det på mig. Och när den anklagar kom upp, så står han där och säger: det är okej, okay, det är lugnt. Den här personen har ångrat sig och jag tar straffet istället. Och det är därför jag kan vara säker. Det är därför att jag kan få den frikännande domen, som du säger, inte för att jag är en där skyldig själv, men för någon annan träter in det och säger: jag tar straffet istället.
Precis. Och det är ju det som är det fantastiska med en av kärnbudskapen i Bibeln, att Jesus har uppstått. Jesus lever. Jesus ligger inte i graven någonstans, utan enligt Bibeln, enligt kristendomen, så är Jesus uppe i himmelen med i den här domen. Och han står där och vädjar för mig. Han lyfter fram sitt offer och säger: Dan känner mig. Jag känner Dan. Han tillhör mig. Han är frälst. Han är räddad. Han är förlåten.
Och det är ju det där är så fantastiskt i den här scenen. För går jag in i Uppenbarelseboken 5 eller 3 och vers 5 och ser på vad det är som händer. För det som är viktigt för mig är ju att mitt namn står i livets bok. Och att jag önskar att det stannar kvar där. För att om mitt namn är i livets bok, då betyder det liv för mig.
Ja visst.
Och att vara säker på att det inte är någonting som tar bort mitt namn från livets bok. Det är ingen synd. Och det är ju det som Jesus säger också. Paulus säger hur det är ingenting som kan skilja oss från hans kärlek.
Just det.
Oavsett, hans kärlek är det. Och att så länge vi är överlämnade till honom och har en erfarenhet, växande erfarenhet med honom. Vi pratade om det sista gången, hur den omvändelsen och hela det här som han önskar att göra i oss är fantastisk. Och det är ju det som jag ser i den här texten och som jag tror du kommer in på i din nästa text också, Dan. Det är att det står: den som säkrar ska bli klädd i vitt. Det vill säga att den som har en erfarenhet med Jesus om att säkra på den genom honom. Det är inte något med att du har blivit bra nog själv till att kunna stå där i vita kläder. Men när du står som den där säker och har blivit klädd i vita kläder, så står det alltså är blivit klädd. Det är den handlingen du blir gjort det. Det är den erfarenhet vi har fått med Gud. Och den persons namn ska inte blottas ut.
Ja, och jag vill läsa det löftet som vi just pratade om att det verkligen är så att Gud... Jesus finns där som vår försvarare. I första Johannesbrevet kapitel 1 så läser vi det. I första Johannesbrevet kapitel 1 och vers 9. Där står det: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och i kapitel 2 vers 1 så läser vi: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar Har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig? Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våran, utan för hela världens. Nu, Bibeln är tydlig om att när böckerna i himlen öppnas, i domen som påbörjades 1844, så gås mitt livs register igenom som troende. Och där står alla mina gärningar, alla mina tankar, alla mina synder. Fruktansvärda saker, som många saker som bara jag vet om. Men också Gud vet och har registrerat och visat för hela universum. Vem kan stå i den domen? Ingen utan Jesus. För där uppe i domen står också Jesus, som vi läser här, som för min talan. Han talar för mig. Jag har inget att komma med. Jag kan inte komma upp och säga, jag har förtjänat evigheten. Utan Jesus säger, på grund av vad jag har gjort, förtjänar Dan evigheten.
Och det är ju det, att när vi kommer till honom, som texten säger, och bekänner vår synd, och han förlåter, då kommer han, som det står här, och ikläder oss i hans vita klänning.
Ja.
För då står vi framför honom som vi inte har syndat, för vi har förlåtat, eller han har förlåtat, vi har bekänt. Och det är ett fantastiskt bild det här av vad det egentligen är. Och boken som vi läser går ju igenom med massa bibeltexter här och försöker ge oss en bild på vad det är som händer i den här domen. Hurdan är i det böckerna öppnas upp, att det går sig igenom de olika namn som så skriver det i livets bok. Alla som på något tidspunkt har känt sig till Jesu namn. Hur det går sig igenom och ser på deras liv. Och ser hur de har blivit förlåtna. Hur det står upptecknat beskrivelsen. Att liksom med de olika saker vi har gjort fel eller sönder. Men vid sidan om också står förlåtat, förlåtat, förlåtat. För att Gud har varit inne och han har förlåtat oss när vi har bekänt vår synder. Och på det sättet, det är liksom det är sista gången det här går sig igenom. Och vi måste förstå hela rättssaken också. För där finns ju Jesus som försvarar, men finns ju också en åklagare.
Ja, om du bara fortsätter läsa först i den versen som du läste där i Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 5, så står det också vidare i det koncept av domen att den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Men sen står det, och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan känna vid hans namn inför min fader och hans änglar. Det vill säga, det finns så att säga två val i himmelens domscen när de här böckerna öppnas. Och det är antingen så stryks mina synder ut. De stryks med så att säga Jesu blod. De skrivs förlåtna. Mina synder rensas bort. Himmelens helgedom renas. Eller så kan mitt namn också strykas där uppe. För vi får ju komma ihåg att Bibeln beskriver att bara för att jag en gång bekänt mig som kristen, bara för att jag en gång har sagt mig tillhöra Gud, så betyder det inte att jag alltid tillhör Gud. Vi har alltid en egen vilja att antingen fortsätta följa Gud, hans kärleksprinciper, eller att lämna Gud. Jag har tyvärr många vänner som en gång bekänt sig som kristna, men idag sagt, jag vill inte ha någonting med Gud, kristendom eller Bibeln att göra. Och Bibeln beskriver den typ av avfall också bland många exempel i Bibeln. Så det är ingen given sak att bara för mitt namn en gång stått i himmelens bok så är det alltid där. Det kan strykas därifrån, tyvärr.
Så därför, hvis ikke vi får våra synder överfört till det allerhelligste via Jesus Kristus som vårt sonoffer, så må vi en dag stå med disse syndene selv overfor Gud. Och stå ansvarlig och försvara dessa tingene, som självklart är en omöjlighet.
Sen tycker jag det är intressant och kanske förstå konceptet här också, för ibland så kan vi liksom känna det här, den här rädslan över, men var står allt vad jag har gjort någonstans i en bok i himlen, och ska Gud sitta där på påminns alla mina saker, och försöker han liksom på något sätt och nappa mig eller stämpla mig, så nu fick jag han. Och det är ett sånt bild som många tyvärr har av Gud, att han sitter där och försöker liksom och skriva ner långa listor och liksom ta oss, men det är inte det bild som jag har av Gud. Tvärtemot, om jag tänker på något något praktiskt. Jag tänker på till exempel presidentval i Amerika. Intressant om man går igenom och väljer en vicepresident. Hurdan de väljer, de går igenom och granskar en person innan för att se, är den här personen passande? Är det något som motparten kan ta upp i en valkampanj och gå emot den här personen på? Och man pratar ju om att man måste veta allt vad den här personen har gjort innan i sitt förflutna. Oavsett om det är gott eller dåligt, så som vi säger, vi måste veta vad det är för att vi kan förbereda, vi kan göra klar så att inte något överraskning kommer, att någon kommer där och säger, ja det här hände denna den dagen, och så jaha, det visste jag inte om, ja då kanske de inte är lämpliga. Men att man kan ha hittat ett liksom försvar, en resonemang för varför den här personen är användbar, oavsett vad de har gjort.
Mm.
Och det är inte ett full bild, men jag tror det ligger lite i en bild av det som Jesus gör. Genom att Jesus och genom att himlen för renskap, om man ska säga så, med allt vad det händer. Det är en sak som Gud vill vara säker på. Och det är att anklagaren Satan, som vi finner bland annat i Jobs bok, beskrivet hur den här Satan kommer till himlen som vår anklagare och står och anklagar Guds barn inför Gud.
Mm.
Att Gud vill vara säker på att det ska inte komma någon upp på domens dag som kommer och säger, du, Dan, han gör sån och sån, det har du nog glömt. Mm. Men det vet jag. Gud kan då istället säga, ja, det vet jag också. Men jag vet också att Dan bad om förlåtelse.
Yeah.
Jag har klarerat det här med Dan. Det är inget problem. Jaha, säger jag klagen. Ja, men då hittar vi något annat här. Då Gud säger, ja, det vet jag också. Men det han har jag också klarat ut.
Mm.
Och det som är det fantastiska i det här är ju att där ibland att du och jag glömmer vad vi har gjort. Är inte sällan medvetna om eller har tänkt på eller det har gått upp för oss att det vi gjorde var fel.
Ja.
Och för att igen att vi inte ska stå i den situationen att en åklagare kommer där och säger, du, det är det. Så kan Gud ju istället påminna oss.
Mm.
Och det är ju den här stilla stämman som hela tiden kan prata med oss.
Mm.
Ibland refererar vi det till det som vårt samvete. Vår att Gud kan ta upp saker och överbevisa oss om synd och säga, du då, det har kanske något du inte har kommit ihåg. Eller det är något som kanske du inte har upptäckt än. Och Gud har möjlighet för att ta fram det och ta upp det innan vi står där i domen. Mm. Så att vi kan klarera. Och jag tror det är det bild som jag har av Gud med alla de här böckerna, är att Gud gör allt för att frälsa mig.
Mm.
Han gör allt för att vara säker på att det ändå ska komma en dag var en åklagare kommer och säger, sån och sån och sån har inte varit klarerad. Han vill att vi ska bli frälst.
Ja, Bibeln beskriver ju att Gud är allsmäktig och han har all kunskap. Så idén med en undersökning innan han uträttar domen är ju först och främst inte för Guds skull. För han vet ju allt. Han kan ju bestämma sig så snabbt. Han vet ju redan hur människor ligger till. Men precis som i Edens lustgård, när Gud gjorde en undersökning i form av att fråga Adam, vart är du?
Mm.
Gud visste ju vart Adam var. Men Gud vet att du och jag kommer läsa de verserna idag. Gud vet att universum ser på relation mellan Gud och människa. Och där visar Gud sin karaktär och också uppenbarar hur han ska hantera syndare för universum. Paulus säger att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?
Mm.
Gud gör inte den här undersökningen för att han vill minst han hitta något fel på oss.
Nej.
Gud är för oss. Han gör det här för vår skull. För att uppenbara för universum att ja, de är syndare. Men jag har valt att erbjuda frälsning för Dan, för alla människor. Och det här är ju så jag vill lösa det på. Och likadant är den slutgiltiga domen. Gud står där som vår försvarare. Han vill inte stryka mitt namn. Han vill inte hitta någonting i böckerna. Eller rättare sagt, han vet ju om det, men han vill inte ha något där att visa. Precis. Han vill inte kunna visa för någon i böckerna där att det finns något som gör att han tyvärr måste stryka mitt namn. Gud vill stryka något annat och det läser vi om i Jesaja kapitel 43.
Det är också viktigt, Dan, att du förstår den här konflikten som du är inne på. För om inte du förstår den stora konflikten mellan gott och ont,
mm.
då ger det ingen mening det här. Men Gud är bara en del i konflikten. Och han måste ställa sig och visa rättvisa mot den andra delen, hur den han frälser oss.
Och det Jesus, det Gud vill stryka i himmelens böcker, det är det som står i Jesaja kapitel 43 och vers 25. Gud säger, det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Det finns något Gud vill stryka ut, men det är inte mitt namn från livets bok. Men det är mina synder. Han gör det för att upprätta sin karaktär, för att visa att han kan frälsa, så att universum ser att Gud är rättfärdig. Mm. Han är rättvis, han är kärleksfull, han är nådefull. Vad han än gör så har han gjort rätt. För allting finns registrerat för oss att granska i himmelens böcker och hans agerande.
Och Romarna kapitel 3, vers 4 säger, la det stå fast att Gud är sannfärdig, men vart människa är en lögner. Som det står skrevet, för att du må kännas rättfärdig i dina ord och vinna när du förer din sak. Så Gud är ju också upptatt av att rättfärdiga sig själv över djävulens anklag och mot ham. Och det gör han också då genom sitt folk som det har nu blivit beskrevet. Så det är en parallell renvasking av folket och sig själv, det som finner sted.
Och Gud är förstås också rättvis i sin dom. Om jag bekänner mig med ord att vara kristen, men jag lever inte, jag vill egentligen inte ha något med Gud att göra, så beskrivs att tyvärr kan också mitt namn strykas därifrån. Valet är mitt. Vill jag tillhöra Gud eller inte? Vill jag ha evigheten eller vill jag ha evig död, som Bibeln beskriver? Och i andra Mosebok kapitel 32 så antyds just den här idén. I kapitel 32 i andra Mosebok och vers 32 också, och vers 33. En dialog mellan människa och Gud, eller specifikt Mose och Gud. Där står det, men förlåt dem nu deras synd. Det är Mose som talar till Gud. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i. Han talar till Gud. Men Herren svarade Mose, den som har syndat mot mig, honom ska jag utplåna ur min bok. Här beskrivs återigen den här idén om hur Gud har synd, människors namn, register, upptecknade på någonstans. Gud vill i alla fall att det är så vi ska tänka på det, att där finns information. Och han beskriver det här, och den som har syndat mot mig, honom kommer jag stryka i livets bok. Två val har vi människor, och det är antingen att låta Gud stryka mina synder ifrån himmelens böcker, i den himmelska dom som pågår just nu, genom att jag väljer att tro på Jesus som min försvarare, och då stryks min synd. Eller så förkastar jag Guds frälsning, Guds välsignelse, hans evighet som han vill ge mig, och jag säger, det är inget jag vill ha, och då måste Gud stryka mitt namn ifrån livets bok. Och när jag inte står i livets bok, så har jag död, som vi kommer in på i serien här också senare, vad det innebär. Men det är de valen som vi har. Så egentligen handlar domen inte så jättemycket om vad Gud väljer, utan vad jag väljer. Och Gud kommer döma rättvist utifrån mitt eget val, om jag vill tillhöra honom eller inte.
Det är ett fantastiskt sätt att se det här, hurdan att Gud önskar att avsluta synd och kunskapen om synd en gång för alla. Att det kommer att sättas ett punkt så fullständigt var att all kunskap om synd kommer att raderas, kommer att förstöras, och var att vi kan se på honom, han kan se på oss som det vi är i honom, som frälste, som förlåtna. Och för det är ju inget värre, det vet vi ju, när vi har gjort något fel, vi bekänner och ber en förlåtelse. Och den person som vi har gjort något emot kommer 5 år sen och att du kommer ihåg vad du gjorde mot mig. Alltså det är något av det svåraste att ta, liksom, ja, jag kommer ihåg, men jag trodde vi hade klarat ut det här. Och det är inte på det sättet att Gud sitter här. Han sitter här för just att försvara oss från en anklagelse. Allt det är klarat ut, och nu lämnar vi det här en gång för alla.
Och Jakob beskriver också den här domscenen i Bibeln, och också vad det är för någonting som är normen, så att säga, i Guds dom. Vad är Guds rättvisa? Vad är Guds lag? Vad är Guds princip som han jämför det som står i böckerna, mina gärningar, mina tankar, vad jämför han det emot? Och Bibeln beskriver i Jakob kapitel 2 och vers 10 där, när han talar om tro och frälsning och också Guds lag. I vers 10 i Jakob kapitel 2 så står det: den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Mm. Det är en intressant sak i Guds avgörande och Guds dom. Nämligen att jag kan hålla 9 bud. Låt mig säga, jag säger de är viktiga, de försöker jag forma mitt liv efter. Men så säger jag, ja, det 10:e, det gillar jag inte riktigt. Då säger Jakob, då är vi skyldiga till att brott mot alla. Mm. Inget är för litet eller för stort för Gud. Gud har samma rättvisa för alla, och hans norm är hans kärleksprinciper, som han fortsätter att beskriva i vers 11 där. Jag läser vers 10 igen, sen så läser jag resten av verserna. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte mörda. Om du begår äktenskapsbrott men mördar, är du en brottsling. Tala och handla så som den som ska dömas efter fridens lag. Nu, det här är intressant. Här säger Jakob samma idé också. Och för övrigt, först och främst så talar han här om Guds 10 bud. Det är supertydligt. Det handlar inte om någon annan typ av lag eller regel.
Nej, han refererar ju till dem.
Precis, Guds lag, Guds kärleksprinciper av kärlek mot Gud och andra människor. Och här säger han, uppmuntra, han talar till kristna återigen. Och det är tydligt, han säger: tala och handla så som en som ska dömas efter frihetens lag. Och Guds lag kallas här frihetens lag. Guds lag är det som ska döma alla människor. Det är, ska jag säga, den norm som vi jämför sig mot. Och vidare så beskrivs i vers 13: ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte visat barmhärtighet, men barmhärtighet triumferar över domen. Nu, fantastiska löfte från Gud är att inte bara kan jag få förlåtelse mot den synd, för den synd som jag har begått, det vill säga det är lagbrott, alla de gånger som jag har brutit och bryter mot Guds lag som människa, utan Gud kan också låta mig vara en av dem som visar en barmhärtighet, som har andens frukt som ett resultat av vad Gud gör i mig och formar min karaktär efter Guds lag. Så att när Gud öppnar himmelens böcker så står där förlåten. Och det finns ingen som åklagaren kan peka på i mitt liv i domen som säger att Dan förtjänar inte himmelen, för Jesus har gjort det för mig.
Därför, för att kunna bli stående i denna domen, så må man först ha blivit förnyet och fött på ny i denna världen. För lovens krav till oss människor är så överväldigande att ingen kan stå sig i de kravene. Vi ska huska på att loven dömer våra tankar, våra ord och våra gärningar. Och kan du tänka dig på alla de tankar vi har haft genom livet? Visst inte där är en fullständig förvandling i livet? Visst inte vi blir omvänt av den helige ånd, född på ny? Och jag savnar verkligen den erfaringen, och jag följer mig i total behov av den erfaringen.
Och det är ju det Johannes refererar till också med den vita klätningen igen, att vi må kläs i hans klätning, för vår egen klätning, den är som blod.
Vi kan inte driva oss själv och börja tälla syndene våra. Nej. Det går inte, vi vill bli överväldet.
Ja, och det finns så många löften i Bibeln som beskriver att vad Gud än ber oss om, vad Gud än vill göra med oss som människor, så kommer han att göra det. I Uppenbarelseboken kapitel 22 så läser vi där om Jesus återkomst. Och innan det så läser vi de här fantastiska orden där Jesus genom Johannes säger det här, så här till oss i vers 10 och vers 11 så läser vi: han sa till mig, försegla inte profetians ord i denna bok, till tiden är nära. Sen står det: den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, men den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Och sen direkt efter det: se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Bibeln beskriver här en avslutning av domen en gång. Den som har valt att vara orättfärdig fortsätter göra det som är orätt. Den som har valt genom Jesu nåd att ta emot hans frälsning, hans rättfärdighet, den kommer fortsätta göra det som är rättfärdigt. Det är en avslutning. Nu behövs inte längre Guds tjänst i den himmelska helgedomen. Guds förlåtelse, Guds nåd, en dag ska det inte längre behövas. Mm. För på vår planet så ska Gud skapa en ny himmel, en ny jord. Synden kommer inte existera för evigt. Det tar ett slut en gång. Och Jesus säger, jag kommer snart. Efter det, efter att domen avslutats, så kommer han. Och det står tydligt där, han har lönen med sig att ge var och en efter sina gärningar. Det vill säga, det är redan avgjort vid Jesu återkomst. Så är det redan avgjort om jag tillhör himmelriket. Eller om jag vill till... om jag inte vill vara där. Fantastiskt löfte ifrån Gud om att det här är något han vill göra för oss i himmelens domscen innan hans återkomst.
Och det är ju jag gillar som författaren i boken som vi har följt här beskriver det här i en kort sammanfattning här och skriver: Jesus ursäktar inte deras synder. Mm. Det är inte sån han liksom säger, ja men det var inte så stort det. Det är inte en fråga om ursäkt eller något, utan han hänvisar till deras ånger och deras tro. Mm. De har bekänt och de har en tro på mig som deras frälsare. Inte något de gör i sig själv, men att jag kan frälsa. Och i det så står det, och gör anspråk, Jesus, och gör anspråk på förlåtelse för dem. Mm. Och det refererar för mig, då ser jag bildet framför mig av det som jag har i Jeremias bok kapitel 49 och vers 16, var att profeten skriver här: se, på mina händer har jag upptecknat dig. Mm. Att Jesus säger, i mina händer, i de hålen som spiken slog på korset, där står ditt namn, där står du skrivet, var enkel av oss, där står jag skrivet. Och det är genom det offer som han gjorde att han kan stå framför oss som vårt försvar i domen. Och att vi med frid och säkerhet och en försäkring kan träda fram för den tron, träda fram det här i domen. För att veta att när vi har tagit på oss Jesu namn, när vi har lämnat vår liv i hans händer, när vi har bett om förlåtelse för våra synder, då har vi den bästa försvar som någon gång någon person kan ha i en rättssal. Och då väntar vi på att få upprättelse, få uppresning i domen som han kan ge. Inte för att vi förtjänar det, för vi står där som synder, men för att han önskar att komma där. Han räcker upp sina händer och säger, jag har tagit straffen. I mina händer står han upptecknat. Och han står i min bok, i livets bok. Och synderna, överträdelsen, vad det än är, det har jag strykat. Jag kommer inte ihåg det mer. Jag vill inte komma ihåg. Och det är ingenting där en anklagare kan komma med. För Gud har tagit hand om det med dig. Och det är den säkerhet som vi kan komma med. Och det är den kärlek som han står med. Och det är där Paulus säger att det är ingenting som kan dra oss från honom. Det är ingenting som kan separera oss från den kärlek, från den försäkring som han kan ge oss. Domen är inget som du och jag ska vara rädd för. Domen är det tidspunkt var Guds rättvisa syns. Det är var han ger upp oss en upprättelse och en uppresning på grund av vad han har gjort för oss. Låt oss ta det till oss och låt oss komma till honom och ångra den synd som vi har och låt han ta på sig straffet. På återseende nästa vecka i Stridens hopp.